Dagens sommarpratare heter Roland Sjölander. Välkommen Roland att spela din musik och att berätta för oss från det du önskar. Välkommen!
Hej på er lyssnare! När jag satt och funderade över vad mitt sommarprogram skulle innehålla och började söka i min minneslåda, då fann jag en sång som får bli min inledning. När jag satt i min morbror Mårtens knä i Västerjärnsjö, den by där jag föddes, cirka 5 kilometer väster om Bredbyn, och han spelade på sin tramporgel och sjöng "Löftena kunna ej svika", så känns det här minnet som en god beskrivning av den start jag fick i livet och som jag tror starkt har bidragit till den person jag är idag. För det känns trots allt så här på ålderns höst att tidiga upplevelser ger intryck som finns med hela livet. På gården där jag levde mina tidiga år fanns allt som hörde en bondgård till. Tillvaron var full av aktiviteter och miljön präglades av omsorg och trygghet. Och jag fick tidigt ta del av systrarna på gården som blev en naturlig del i min uppfostran. Jag minns också med värme när jag sov hos morfar, då han vid 5-tiden på morgon började elda i spisen för att koka kaffe. Och när kaffet var klart, då väckte han mig orden: "Ta en sockerbit och drick kaffe." Ja, det var säkert en bidragande orsak till att jag sedan dess har varit en trogen kaffedrickare. Den här tillvaron var allt i mitt liv. Och när pappa började bygga ett nytt hus cirka 1 kilometer bort, kunde jag inte riktigt ta in, eller ville inte, vad det här skulle innebära. Jag trodde nog på fullt allvar att när huset blev klart så skulle livet fortgå som vanligt utan några förändringar. Men när det så blev dags för oss att flytta, då upplevde jag mitt livs första trauma. Vårt nya hus, 1 kilometer bort, kändes som en totalt öde och avlägsen plats. där allt liv och all glädje var borta. Jag heter Roland Sjölander och ska under den närmaste timmen fortsätta förmedla de tankar och minnen som jag samlat ihop för mitt sommarprat. Under större delen av mitt yrkesliv var jag anställd i Televerket, Telia. Och därför händer det fortfarande här hemma att jag blir kallad för telegrafen. Musiken har alltid funnits med. Och under åren har jag utvecklat en bred musiksmak, även om det är jazzen som har upptagit den mesta tiden av mitt lyssnande. Låtarna som jag kommer att spela för er har jag därför valt för att spegla vad jag nyss har sagt. Och det blir därför en, i ordets rätta bemärkelse, salig blandning. Men efter min presentation, vad kan väl passa bättre för en telegrafare än att spela låten Ring, ring med ABBA? Den första tiden efter flytten till vårt nya hus blev svår. Så svår att min morbror, som fram till nu hade representerat den trygghet jag haft under mina tidiga år på hans gård, fick komma när det blev sängdags. För att lindra smärtan över att behöva överge allt som hörde bondgården och livet till. Det som fram till nu hade varit min värld. Men allt eftersom tiden gick så anpassade jag mig till min nya tillvaro och började så småningom att få andra perspektiv. Och där blev Lundqvist smedja en viktig del i denna process. Där föregick en livlig aktivitet med intressanta besökare och deras fordon. Jag tror att det var här som mitt bilintresse vaknade, för här hörde jag de vuxna berätta om dåtidens olika utländska bilmärken som Buick och Chevrolet, Dodge, Austin, Morris, Simca. Men det var ett märke som när det uttalades gjorde ett starkt intryck på mig. Och det var Alfa Romeo. Egentligen inte så konstigt med tanke på vad Henry Ford sa. When I see an Alfa Romeo go by, I tip my hat. Alltså när en Alfa Romeo kör förbi, då lyfter jag på hatten. Eller som Jeremy Clarkson i tv-programmet Top Gear uttrycker det. You cannot be a true petrolhead until you have owned an Alfa Romeo. Du är ingen riktig bilentusiast innan du har haft en Alfa Romeo. Det här intresset lever fortfarande, vilket gör att gemenskapen bland vännerna i Norrlands motorhistoriker är numera en viktig del i min vardag. Arne Lundqvist blev min första riktiga vän efter flytten bort från centrum och till Sankabacken. Arne var son till ägaren av smedjan, vilket gjorde att det som hände här på något sätt fick kompensera det jag saknade från mitt tidigare liv. Och det gjorde att tillvaron började kännas allt lättare. Ett annat tydligt minne från den här tiden, det var när vi ungdomar fick besöka grannen och författarinnan Hildur Dixelius von Aster, som var gift med den tyske filosofen Ernst von Aster, som bara sporadiskt kom på besök till byn. Men det jag minns mest av honom, det var hans tappra försök att lära sig åka spark. En övning som skapade stor munterhet hos oss som såg på. När vi barn blev bjudna till fru von Aster fick vi starka förmaningar från våra föräldrar att uppföra oss fint. För fru von Aster var från en finare värld och ingav därför för oss respekt. Hon var trots allt en udda fågel i Västerjärnsjö, men hur hon hamnat det här, det vet jag faktiskt inte. Det var mycket trevligt vid dessa som hon kallade braskvällar, där hon ömsom läste och ömsom berättade om ett mycket spännande liv, vilket gjorde att det blev inte så svårt att hålla sig i skinnet. Men när jag tänker på den här tiden och framförallt somrarna i Västerjärnsjö, då tycker jag att låten Visa vid vindens ängar passar väl in. Här sjungen av kompositören Mats Paulsson.
Det går en vind över vindens ängar. Det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol och blomdoft i melodin. Jag ville sjunga om Katarina till träklangsflöjter och all cymbal. Men vindens toner blir sommarns sånger. Jag bara lyssnar i Björklövs sal. Det går en vind över vindens ängar. Det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol och blomdoft i melodi. Det går en flicka i Aspelunden. Jag har ett gulnat fotografi. Med åren blev hon en drömmens saga, en ensam vandrare sympati. Jag ville skriva en liten visa där ögonblick blir till evighet. Men ord blir stumma och toner döda, och visans tanke blir hemlighet. Det går en flicka i Aspelunden. Jag har ett gulnat fotografi. Med åren blev hon en drömmens saga, en ensam vandrare sympati.
Nu började också mina andra intressen att utvecklas. Och det blev mestadels idrott i olika former året runt. För även om fiske och jakt var huvudintresset för en del andra grabbar i byn, så fastnade jag inte riktigt för det, till min fars stora besvikelse, eftersom han var en mycket ivrig jägare och fiskare. Jag kommer också mycket väl ihåg när mitt andra stora intresse, jazzmusiken, vaknade till liv. Jag var hos min moster. När jag på hennes radio fick höra en låt som grep tag i mitt unga sinne. Jag var cirka 11 år och på väg ut, men blev stående som paralyserad för att lyssna. När jag så småningom kom ut undrade min moster varför jag hade dröjt. Jag kunde inte förklara, för jag förstod ju inte riktigt vad som hade hänt. Men jag tror att det var då jazzmusiken drabbade mig, som sedan dess har funnits med som en viktig del i mitt liv. Långt senare fick jag klart för mig vilken låt som hade spelats, och det var Deep Purple med Earl Bostick på altsaxofon. Han som blev mest känd för sin tolkning av låten Flamingo, som för övrigt blev som en slager då, på 50-talet. Det här intresset odlar jag fortfarande bland mina vänner. Vi kallar oss Jazz Friends från Perdido Jazz och Bluesklubb. Vi är ett drygt 10-tal pojkar, något grånade, eller som jag hellre väljer att kalla det Silver Metallic, som brukar samlas ett par gånger i månaden under hösten och våren för att spisa och berätta. Och ibland när vi träffas, då känns det som att tiden stått stilla. Eftersom den största delen av vårt spisande innehåller musik från tiden fram till 60-talet. Uttrycket "det var bättre förr" förekommer flitigt. Även om min barndomstid var trygg och harmonisk, med bland annat söndagsskola som på den tiden var helt naturligt för oss ungdomar, så fanns det också mycket annat som fascinerade och lockade. Och vad är det då som formar en människa? Jag tror att mycket av det som hände under mina tidiga år har format mig mera än vad jag då ville tillstå och acceptera. Jag började så småningom på realskolan i Bredbyn som drevs i EFS, Evangeliska Fosterlandsstiftelsens regi. Och även om jag under de här åren ägnade mycket av min tid till både musik och idrott, så tror jag att skolans kristna profil, utan att jag tänkte så, påverkade mig i den riktning som fanns med från min barndom. Någonting som jag så här på ålderns höst är oerhört tacksam över. För den barnatro som utvecklades under mina tidiga år har säkert funnits med hela tiden. Även om jag själv inte varit medveten om det. Jag tänker så idag. Eftersom min gudstro under senare delen av mitt liv blivit allt mer påtaglig och naturlig och till stor tröst och glädje. En sång jag minns som jag tycker förklarar detta resonemang, det är den som Lapplisa gjorde känd, Barnatro. Här sjungen av Christer Sjögren.
Har du kvar din barnatro ifrån hemmets lugna bo? Kan du bedja en som förr du alltid bad? Gud som haver barnen kär, se till mig som liten är. Gamla mor då känner sig så nöjd och glad. Barnatro, barnatro, till himmelen du är en gyllene bro. Barnatro, barnatro, till himmelen du är en gyllene bro. Du har kanske vandrat kring runt om hela jordens ring, och i fjärran land du sökt att lyckan nå. Du har gråtit många gång när du hört en gammal sång som du minnes ifrån hemmets lugna vrå. Barnatro, barnatro, till himmelen du är en gyllene bro. Barnatro, barnatro, till himmelen du är en gyllene bro. Lik en seglare i hamn blev du lugn i moderns famn. Ömt hon smekte dig och sjöng om himlens land. Hennes stämma blev så varm när du låg vid hennes barm. Hon din framtid lade trygg i änglars hand. Barnatro, barnatro, till himmelen du är en gyllene bro. Barnatro, barnatro, till himmelen du är en gyllene bro.
Ja, vad var det då som avgjorde mitt yrkesval? Under tiden på realskolan fanns det några av oss som började fundera på olika yrkesinriktningar, även om jag själv inte hade riktigt klart för mig vad jag ville, förutom mitt jazzintresse. Men att bli jazzmusiker, och dessutom från Västerjärnsjö, det passade ju inte riktigt in. Min mor var dessutom inte alls förtjust i den tanken, för hon var framförallt orolig över att den miljön inte skulle vara nyttig för mig. Ja, modersinstinkten är nog mycket mer insiktsfull än vad jag tyckte då. Men om det återkommer jag lite längre fram i min berättelse. För att få en större möjlighet till framtida yrkesval ville därför många av oss fortsätta till gymnasiet i väntan på att vårt vägval skulle klarna. Min kompis från realskolan Palle, Nils-Erik Palin, hade planer på att bli vägbyggnadsingenjör och hade därför sökt sommarpraktik hos bland annat Skånska, alltså nuvarande Skanska. Han fick två erbjudanden varav det andra var från Televerket. Och därför frågade han mig om jag var intresserad av att överta denna praktikplats. Jag tackade ja. Och måndagen efter vår realexamen tog jag min motorcykel och åkte ner till linjemästarkontoret i Övik för en intervju. Min far la sig inte särskilt mycket i, men nu fick jag i alla fall ett råd på vägen av honom, och han sa bara kort: då du far till stan ska du ta på dig kostymen och slipsen. Det kanske var ett gott råd eftersom jag fick jobbet och fortsatte sedan mitt yrkesliv i Televerket. Ett val som jag aldrig behövt ångra. Eftersom man på den tiden fick en gedigen vidareutbildning med lön. Under åren i telebranschen har jag fått uppleva en fantastisk utveckling. Från de manuellt betjänade växelstationerna där det bara här i Övik fanns ett hundratal anställda växeltelefonister. Automatiseringen som inleddes med elektromekaniska system och sedan de datorstyrda växlarna som AXC bland annat. När sedan mobiltelefonin gjorde sitt intåg och fiberoptiken ersatte koppar och blykablar, ja, då började min tekniska kunskap att närma sig bäst före datum. Men eftersom jag dessförinnan fått möjlighet att utveckla mig vidare mot en mera administrativ bana med bland annat ledarutbildning, innebar det att jag kom att få många intressanta år framför mig. En händelse som jag tycker hör hemma här och som på ett bra sätt beskriver miljön där jag växte upp. Det var en fråga jag fick några år senare när jag mötte en av de äldre i byn Västerjänsjö. Han var intresserad av vad jag gjorde och hade väl hört att jag fortsatt min bana i Televerket. Därför frågade han mig vänligt och intresserad. Hur är det nu, Roland? Arbetar du nu och helst sitter du på det kontor? Ja, nu börjar en ny fas i mitt liv att ta form. Och den vill jag inleda med att låta Monica Zetterlund sjunga sången The Thing We Did Last Summer. Alltså det vi gjorde förra sommaren.
The car rides we would take, the moonlight on the lake, the way we danced and hummed our favorite song. The things we did last summer, I'll remember all winter long. The fairground and the fun, the shiny dolls we won, the bells you rang to prove that you were strong. Tandem bike, the lunches that we used to pack. We never could explain that sudden summer rain, the looks we got when we got back. The leaves began to fade like promises.
Ja, det här var sommaren 1965 då min kusin Åke Persson frågade mig om jag ville följa med på en resa till Norge. Det skulle bli en resa som kom att förändra hela min och en annan persons framtid. Vi åkte först upp till Trondheim och där stannade vi till vid Leangens travbana. Det fanns en camping där och här satte vi upp tältet för att sova vår första natt. När vi gjort det och började förbereda vår måltid på ett trangia kök, då dök en bil upp i närheten och ur den klev två unga och mycket vackra piker. Ja, man säger ju så i Norge om tjejer. Jag tror att jag var flexibel redan då, eller kanske ännu mer än idag. För jag ändrade snabbt fokus från matlagning till någonting annat. Och hungern på mat, den försvann. Åke och jag, vi erbjöd oss omgående att, som de gentlemän vi var, hjälpa till med deras tält. Om det var det flickorna ville, det vet jag fortfarande inte. Men det är kanske på tiden att jag frågar Anne, som sedan den insatsen för cirka 50 år sedan har varit min livskamrat. Vi fick en trevlig kväll tillsammans med sång och musik till ackompanjemang av Annes gitarrspel. En av låtarna som vi alla kunde det var den då populära låten av Cornelis Vreeswijk, Brevet från kolonin.
Hejsan morsan, hejsan stabben, här är brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien, vi bor 28 gangstergrabbar igen. Stor barack med massa sängar, kan ni skicka mera pengar? För det vore en god gärning, jag har spelat bort vartenda dugg på tärning. Är det roligt, vill jag lova, fast en lite svårt att sova. Killen som har sängen över mig, han vaknar inte han när han behöver mig. Jag har tappat två framtänder, för jag skulle gå på händer. När vi latcha de charader, så när morsan nu får se mig får hon spader. Ut i skogen finns basiller, men min kompis han har piller som han köpt ut av en ful typ. Och om man äter dem blir man en jättekul typ. Föreståndaren han har farit, han blir aldrig vad han varit. För polisen kom och tog hand om honom förra veckan när vi lekte skogsbrand. Ut i skogen finns det rådjur, i baracken finns det smådjur. Och min bäste kompis Tage, han har en liten fickniv inuti sin mage. Honom ska de operera, ja nu vet jag inget mera. Kram och kyss och hjärtligt tacksam, men nu ska vi ut och bränna grannbaracken.
Vi fortsatte vår nyfunna gemenskap genom att resa vidare ut mot Geiranger via Trollstigen. Genom en fantastisk vacker natur. Kalla den gärna romantisk. Men i Geiranger där skildes våra vägar eftersom flickorna var på väg hem till Oslo via ett besök hos mina blivande svärföräldrar som semestrade i Gudbrandsdalen. Då visste ju inte Elsa och Torleif om att det skulle bli så. Och det gjorde inte Ann och jag heller. Men så småningom, ett år senare, då visste vi. Det var inte lätt att låta henne åka iväg. Men vi hade i alla fall bytt adresser. Och det gav mig ett hopp om att kunna återfå kontakten. För det här var på den tiden innan ordet mobiltelefon hade uppfunnits. Och alla hade inte fast telefon heller. Därför skrev vi brev och bestämde en tid när vi kunde ringa varandra. För då skulle Anne besöka sin tante och onkel, alltså moster och morbror som hade telefon. De bodde på Gräfsen, en stadsdel i Oslo, dit Anne åkte med tricken, alltså spårvagn. Och jag skulle besöka allmänhetens rum i Televerkets lokaler på Lasarettsgatan för att där beställa ett utrikessamtal. Ja, så var det då. Jag fick många fina år tillsammans med mina svärföräldrar. En tid som jag minns med stor tacksamhet och värme. Min svärmor Else sa en gång till mig under de första åren när jag försökte lära mig prata norska för att göra så gott intryck som möjligt. Roland, snack svensk så jag känner vad du säger. Alltså tala svenska så jag förstår vad du säger. Åren gick och våra barn föddes. Och då kom mitt idrottsintresse till stor nytta när våra pojkar började spela fotboll. Det ledde till att jag fick förtroendet att vara lagledare inom Friska Viljors ungdomsfotboll. En erfarenhet som gett mig många fina minnen och som jag ofta påminns om nu för tiden när jag stöter ihop med dessa mogna män ute på stan. Ja, åren går, men kanske inte alltid i en riktning som man tänkt sig. För det fanns inslag i mitt liv som allt eftersom började utvecklas åt ett håll som inte var bra. Och som jag så småningom inte heller hade kontroll över. Och här slås jag nu av de förmaningar jag fick av min mycket omtänksamma och kärleksfulla mor. Hon som inte ville att jag skulle bli jazzmusiker. Jag levde mitt liv som folk flest, vilket innebar att alkohol var ett naturligt inslag i mitt sociala liv. Men vad jag inte visste då, kanske min mor visste, det var att jag tillhörde den del av befolkningen som kunde utveckla ett beroende till alkoholen. För det sägs ju att en viss procent av oss människor bär på detta anlag. Och om det är så, ja, då kan man naturligtvis utveckla ett beroende om man dricker alkohol. Om det sedan beror på dålig karaktär eller anlag, det vet jag inte. Och därför lämnar jag den frågan därhän. Hur som helst så drabbade det mig. För under många år fungerade allt till synes väl och utan några som helst problem. Men allt eftersom och smygande förändrades mitt förhållande till alkoholen, vilket ledde till att min kontroll över drickandet minskade, trots att jag trodde mig kunna bemästra situationen. Men när detta inte gick längre, då ställdes jag inför ett faktum. Att alkoholen inte längre var min vän. Och vad gör man i ett sånt läge? Framförallt med min bakgrund. Där det att missbruka alkohol, det var ett tecken på svaghet, misslyckande och förenat med mycket skam. Jag tillhörde dessutom själv de personer som hade den synen. Därför försökte jag på alla sätt att förneka min situation både inför mig själv och för min omgivning. Men när det inte gick längre, då fann jag för gott att kapitulera med stort stöd av min familj. Jag fick komma till en behandling som under ett antal veckor hjälpte mig att få insikt om vad mitt problem handlade om. Jag började också vänja mig vid att kalla mig för alkoholist, vilket innebar att jag förstod nödvändigheten av att ta till mig det råd jag fick. Jag fick en diagnos, men samtidigt tillgång till verktyg som skulle hjälpa mig att leva ett gott och värdigt liv. Numera ser jag på min alkoholism som en sjukdom som jag behöver vårda. Och den vården får jag i ett sammanhang där människor med liknande problem och erfarenheter samlas regelbundet för att samtala och stödja varandra. Den här gemenskapen finns på många platser i landet och utöver hela vår värld, vilket jag själv har erfarenhet av. Och det är jag mycket tacksam för. För tack vare denna behandling och hjälp har jag nu under många år fått ett mycket enklare liv i förhållande till min familj och allt övrigt som jag har intresse av. Och för mig går det alldeles utmärkt att leva ett gott liv utan alkohol. Nu vill jag spela en glad låt för er som har en mycket speciell historia. Det var en sommardag i mitten av 70-talet när jag var på väg till Bjästa och hörde en låt på bilradion som tilltalade min sinnesstämning och musiksmak. Vilket gjorde att jag stannade bilen för att lyssna. När den var färdigspelad skrev jag upp låtens och artistens namn och ringde till Sveriges Radio för att få fatt i skivbolaget. När det var gjort så trodde jag att saken var klar och jag gick in på Östmans musik. Det lät hoppfullt till att börja med, men så enkelt blev det inte. Jag glömde då inte låten och därför upprepade jag min önskan med jämna mellanrum i familjen som fick höra den här storyn till leda. Och som dessutom inte visste vad det handlade om. Åren gick och jag hade väl mer eller mindre gett upp. Men då när jag med min familj var på Island för att fira min 60-årsdag, nästan 30 år senare, då kom mina söner in på morgonen för att uppvakta. Och med en skivspelare under armen spelade de upp låten. Dolente, med en brasiliansk mandolinorkester under ledning av Jacob do Bandolim. Då blir jag rörd till tårar. Ja, den melodin ni nyss hörde, det är för övrigt ringsignal i min mobil. Och därför kanske ni kan förstå att jag tycker om den. Mitt yrkesval har också gett mig möjligheten att få några års internationell erfarenhet. Vilket har fört mig och Anne till länder som Polen, Litauen, Oman och Malaysia. Tyvärr räcker inte min tid till för att berätta om alla minnen från dessa år. Och därför väljer jag att dela med mig om en mycket trevlig händelse från våra år i Oman. Och den kallar jag för hundarna i Oman. Åren i Oman, då brukade jag innan jag gick till kontoret gå en promenad efter stranden vid huset där vi bodde i Al-Ghubra. En stadsdel i Muscat, Omans huvudstad. Vildhundar fanns det gott om. Och eftersom hundar anses orena så åker en så kallade rensningspatruller ut som under sina nattliga räder skjuter hundarna som finns i bostadsområden. Vid mina morgonpromenader dök en speciell hund, en tik, upp allt oftare och började närma sig mig. Vi hade små korta samtal för jag tror hon förstod svenska, och en morgon då bröts den mentala isen. För någon annan is fanns inte där eftersom dagstemperaturen som oftast var över 40 grader. När jag blev varse att hon faktiskt började tycka om mig och väntade troget på att jag skulle dyka upp, blev jag först lite tveksam, för hur skulle jag kunna bli av med henne? Men nu kom mina tidiga års erfarenhet av hundar väl till pass. Jag är alltså inte rädd för hundar, och det märkte hon, och hon var inte rädd för mig. Men jag höll mig avvaktande eftersom jag inte visste hur hälsotillståndet var. En morgon lite senare, då dök hon upp tillsammans med en mycket illa medfaren och till synes utmärglad hund. Tiken var ljusbrun med vita tecken. Och den här hannen var svart, också han med vita tecken. Så småningom började de här två följa efter mig under min timmes morgonpromenad. Även om jag försökte att hålla dem på respektfullt avstånd. Dessutom var jag väldigt bestämd och såg noga till att de inte fick följa med när jag gick och lämnade stranden bort till vårt hus. För det var inte passande att locka med vildhundar in i vårt bostadsområde. För där de dessutom kunde riskera att bli skjutna. Mina lediga arbetsdagar, det var torsdag och fredag. Och en torsdag, när vi vistades utanför vårt hus, men innanför muren, skymtade jag hundarna utanför porten. Vad skulle jag göra? Jag hade ju inte berättat för Anna om mina promenadkompisar, men nu var det nog dags. Jag gick fram till porten och såg de här två utanför och upptäckte att den svarta hade en stor asfaltskorpa på ryggen. Jag bad därför Anne gå in för att hämta och värma vatten och ta med en skurborste och tvättmedel. Men eftersom vi inte hade haft några hundar under vårt äktenskap, så visste jag bara att Anne uttryckt en viss rädsla för hundar. Och därför var jag mycket noga med att det här bara fick bli en engångshändelse. Under tiden som vattnet värmdes så fick jag tid att prata med hundarna och vi fick förtroende för varandra. Och så började rengöringen. Den bruna la sig lugnt vid sidan och iakttog vad som för sig gick. Märkligt nog så accepterade den svarta att bli tvättad, vilket tog nästan 2 timmar. När det här var klart hade Anna ordnat med en liten förtäring som de intog med stor aptit. Och efteråt då la de sig i skuggan på vår altan och sov. Nästan ett helt dygn. Sen tog vi dem åter ner till stranden där de hörde hemma. För vi var överens om att inte mata eller låta dem komma in flera gånger. På lördag innan jobbet, då gick jag ner till stranden för min dagliga promenad. Och då dök de båda upp, viftades sina svansar. Vi var kompisar. Men jag såg dock till att inte låta dem följa med till huset. Och när jag kom in så sa jag till Anna att vi måste vara försiktiga och absolut inte mata dem fler gånger. Men nu får ni lyssna till arabisk musik som jag tycker passar till den miljö som denna historia handlar om. We'll be right back. när jag den lördagen kom hem från kontoret och körde in mot huset, vad ser jag? Två rostfria skålar med vatten utanför vår bro. Ivrigt sprang jag in för att fråga, vad har du gjort? Jag hann inte ställa frågan färdigt förrän jag såg en ansenlig mängd hundmat innanför köksdörren. Men då var det för sent, vi hade förlorat. Hundarna valde oss och flyttade in. Och efter en undersökning av veterinär samt en medicinkur mot smitta så blev hundarna våra. Vi gav dem namnet efter våra bilar. Min Cadillac Civil fick ge namnet åt min tik Civil. Och Annes Dodge Durango åt hennes Hanne Durango. Civil och Durango. När vi så småningom skulle lämna Oman kom frågan, vad ska vi göra med våra hundar? Jag satte upp annonser runt om i stan men ingen app. Vi hade under den här tiden blivit nära bekant med Mohammed som bodde uppe i berget Jabal Akhtar, cirka 16 mil från Muscat. I det området bedrev man fårskötsel och därför ringde jag till honom och frågade om han kunde tänka hjälpa oss med ett fosterhem åt våra hundar. För vi kunde ju inte tänka oss att bara lämna dem. Så småningom hörde han av sig och vi började förbereda oss för att åka upp med hundarna. Det var en sorglig dag. Och Anne ville inte titta på när jag gick ut för att överlämna Civil och Durango. Än idag efter många år blir vi fortfarande berörda när vi ser bilderna och minns. Här hemma har vi inga hundar. Men under våra månader i Norge där vi vistas delar av året, då finns det en hund för Anne. För hon blev efter våra år i Oman hundbiten på riktigt. Under våra år tillsammans har vi ofta besökt Annes hemstad Oslo. Och där har vi haft många tillfällen att lyssna till mycket fin jazzmusik. Jag vill nu därför spela en vacker melodi och med en text som förmedlar en fin bild av åldrandet. Efter cirka 2 minuters inledning av Totti Berg på tenorsaxofon sjunger hans fru Laila Dahlseth låten Old Folks.
Like the seasons he comes and he'll go. Just as free as a bird and as good as his word. That's why everybody loves him so. Always leaving his food in his coffee. Tucks his napkin up under his chin. And his old corn cob pipe is so mellow it's right. But you needn't be ashamed of him. In the evenings after supper, what stories he tells. How he held the speech at Gettysburg for Lincoln that day. Oh yes, I know that one so well. Someday there'll be no more old horse. What a lonely old world this will be. Children's voices at play will be still for a day. The day they take old folks away.
När jag så hade avslutat mina yrkesverksamma år och blev mera permanent här hemma i Övik, fick jag kontakt med Hoppets Stjärna som hade behov av en volontär med min internationella erfarenhet. Genom detta engagemang har jag på plats i olika länder fått se den stora betydelsen av den verksamhet som bedrivs sedan ett 30-tal år tillbaka. En insats som har gett tusentals barn runt om i världen en god start i livet. För mig har därför uttrycket "lite kan göra mycket" blivit en verklighet. När jag nu fått se effekterna av att en liten summa pengar, när den kommer fram, gör verklig skillnad. En erfarenhet som jag önskar att alla kunde få. Sedan några år tillbaka är jag ordförande i Hoppets Stjärna. Ett uppdrag som känns som det mest meningsfulla jag fått vara med om så här långt. Jag vill nu tacka er lyssnare och önskar er alla en fortsatt fin sommar med en sång från Haiti som många av er säkert känner igen. Den heter på svenska "Vilken vän vi har i Jesus", här framförd på deras eget språk, kreol.
Tout gloire c'est pour Jésus, roi des rois, seigneur des seigneurs. Amen. La yon zombi se Jésus, tout péché nous se charge li. La yon bien fait pour poté, ben bali dans la prière. A tout monde, à tracan n'importe comment. Nous pas pour jamais décourager. Jésus là dans la prière.
Qui les amis qui suffit, qui t'a fait briller de l'air.
som jag köpte. Parola, n'a monté montagne, nous pas gagné pour le peur. Jésus là, n'a monté sous montagne là, nous est falaise, à gauche, à droite, au Seigneur.
Du har lyssnat till programmet Sommarpratarna som sänds i Radio Örnsköldsvik 89,8 eller 105,7 MHz eller via internet på www.radioovik.se. Och programmet produceras av Radio Nolaskogs.